Varmt välkomna till den första spelöppningen som vi går igenom här i Jörgen Magnussons spelöppningsskola. Och den lämpar sig bra för nybörjare. Men det sättet som vi ska gå tillväga på gör att den faktiskt också lämpar sig väldigt väl för mer avancerade spelare. För att vi ska utgå ifrån sånt som man kanske tänker sig att man har tagit till sig, men det är ofta fallet att man inte riktigt har det. Sånt som ni kanske en gång har läst i spelöppningsböcker eller schackböcker, att man ska ha pjäsutveckling, ut med pjäserna tidigt och sådär. Det blir lätt någonting ganska ytligt. Vi kommer att jobba med koordination och hur pjäserna är placerade. Även i strategidelen. Vi kommer att ha det som ett grundläggande tema, åtminstone i bra många föreläsningar. Och så länge som ni håller en spelstyrka på, ja, inte högre än 2300 i alla fall, så kommer ni kunna använda er av det som jag går igenom i Nordisk Gambit som vi ska gå igenom nu. Och speciellt om ni kanske har flera öppningar på er repertoar, så är motståndare kan bli lite överraskade när det här kommer, för att det är en underskattad gambit. Jag skulle inte säga att den på superstormästarnivå skulle löna sig att ha som enda vapen, men även där kan den nog skörda en del skalper. Och det som är klart är att några av dem grundrecept på vilket man har tänkt sig att man kan bemöta den här gambiten, de blir ganska knepiga för svart också. Jag har själv tänkt att om jag skulle möta den här gambiten utan att vara särskilt förberedd, då skulle jag ha klara problem mot en väl förberedd motståndare, även om motståndaren hade 200-300 poäng lägre ranking. Så, vad är då Nordisk Gambit? Jag kommer att till den här filen så finns det då, som ni nog redan har sett, en Word-fil där dragen är uppskrivna. Vi bygger på det hela vart efter. Vit spelar i drag 1, bonden till Eva 4. Det är alltså kungsbonden 2 steg. Och det här draget är bra, nämligen för att det utvecklar, eller det öppnar vägen för löparen på Felix 1 och damen på David 1. Och vad mer är, så får vi kontroll över fältet David 5 och Felix 5. Om svart ställer någonting där så kan vit slå. Ja, kontroll kanske är att ta i, för att om svart spelar David 5 så kan det blir ett bondebyte där. E slår David 5 och dam slår David 5. Vilket är en helt okej spelöppning för svart. Men vi har inflytande över de fälten. Det kanske är ett bättre uttryck. Och om vi tänker på olika delar av brädet, så brukar jag dela in schackbrädet i den fyra mittersta rutorna. Eva 4, David 4, David 5 och Eva 5. Kallar jag för absoluta centrum. Och de 16 mittersta fälten, en kvadrat från Caesar 3 upp till Caesar 6, till höger till Felix 6, ner till Felix 3 och tillbaka till Caesar 3, kallar jag för centrumzonen. Det är väldigt bra att ha kontroll över det absoluta centrum. För har ni det, då kan ni ställa era pjäser där och de kommer få en ökad verkningsgrad. Redan i mitt nybörjarmaterial så gick jag igenom att till exempel att en springare som står i hörnet på Anna 1, den kan hoppa till två rutor, Caesar 2 och Bella 3. Om vi ställer samma springare på David 4, en ruta i absoluta centrum, så når den till 8 olika fält. Ni ser alltså att en pjäs värde hör ihop med var den är placerad förstås. Och för många pjäser så är det ju så då att de får mycket mera kraft om de kan stå i absoluta centrum. Till exempel som var fallet med springaren här. Det finns olika sätt att försöka kontrollera centrum på. Det här draget Eva 4, det är ett klassiskt drag. Vi går ut med en bonde i centrum direkt. Och det är den klassiska spelöppningsstrategin att ockupera centrum, framförallt absoluta centrum, med bönder. Att vi gör det med bönderna, det beror på att de är minst värda. Så att de kan då köra bort mera värdefulla pjäser som löpare och springare, för att man vill inte byta av sin löpare eller sin springare mot en bonde. Så att använda de mindre värda pjäserna till att skapa väg i det absoluta centrum, det är grunden i den klassiska spelöppningsstrategin. Vi ska senare titta på det som kallas för hypermodernt och sen en variant som ligger lite mitt emellan. Hypermodernt är att man försöker få ut sina pjäser, kanske löparna på flankerna, Bella 2 och Gustav 2. Och med pjäserna börja utöva tryck mot centrum för att så småningom på sikt ta över centrum även med bönderna. Det är ett mer komplicerat sätt att spela på, kanske man skulle säga. Vi tar det så småningom. Vi bygger upp vår kunskap utifrån en mycket klassisk spelöppningsstrategi. Efter Eva 4 så har ju svart då förstås ett stort antal drag, men vi fortsätter att gå igenom det mest klassiska svaret på det. Det är ju att svart spelar sin bonde till Eva 5, Eva 7 till Eva 5. Ni kan följa med det här i filen som jag har länkat till här också förstås. Svart försöker nu att utöva inflytande över David 4 och Felix 4, precis som vits bonde har inflytande över David 5 och Felix 5. Här har vi många olika drag, och det drag som vi ska gå igenom nu under ett antal föreläsningar, det är ganska ovanligt. Och det passar oss alldeles utmärkt, för det finns så mycket schackteori så att motståndarna kommer en bra bit utan att behöva förstå så mycket. Så vi ska nog styra in det hela på lite okänt terräng för vår motståndare, så att ni kan ha överraskningen på er sida, det överraskningsvapen. Vi spelar i drag 2, David 2 till David 4, bonden till David 4. Ni ser att vit har på ett väldigt drastiskt sätt gjort verklighet av sin spelöppningsstrategi. Nämligen så att helt enkelt ställer bönderna i det absoluta centrum. Struntar i att svart faktiskt kan slå bonden. Vi ska nu titta på det absolut vanligaste draget. Det är att svart slår, Eva slår David 4. Vit har nu en bonde mindre, men har fått upp diagonalerna för båda sina löpare. Och vit fortsätter nu med att inte ta tillbaka på David 4 med damen, för det skulle ge svart tid att utveckla sina pjäser. Hota vits dam, till exempel springare till Cesar 6, om vi skulle ha slagit med damen på David 4. Det gör vi alltså inte, utan vi spelar i gambitstil Cesar 3. Det finns även andra intressanta drag, springare Felix 3 till exempel, men vi går nu igenom Cesar 3. Vid de första föreläsningarna här ska vi nu titta på vad som händer om svart antar gambiten. För det är ju så att säga någonting som vi alltid måste ha. En gambit, det betyder för övrigt att man offrar en bonde för att få utvecklingsförsprång. Det är oftast så man kallar det i spelöppningen. Om det är långt in i partiet i mittspelet så kan man också offra bönder för olika saker. Men då talar man mera generellt om bondeoffer. Ett bondeoffer i spelöppningen kallas för gambit. Och det som vi alltid måste göra när vi ställs inför en gambit för att värdera hur bra eller dålig den är, det är att se vad som händer om motståndaren antar gambiten förstås. Vi har flera drag att välja på här annars, men de kommer jag att återkomma till senare i materialet. Men vi tittar nu på vad som händer om svart spelar David slår Cesar 3. David 4 slår Cesar 3. Svart har nu tagit två bönder för vit. Och man skulle kunna tänka sig att vit skulle spela springaren till Cesar 3. Men vi använder oss av ett annat sätt att utveckla våra pjäser på. Och sätta press på den känsligaste punkten i svart ställning. Och det är Felix 7. Vit spelar i drag 4, löpare till Cesar 4. Och det här är det första egentliga utvecklingsdraget, löparen Felix 1 till Cesar 4. Utvecklingsdrag är alltså när vi flyttar ut en pjäs, inte en bonde. Men det krävs ofta bondedrag för att man ska kunna göra utvecklingsdrag. Ja, till exempel för att släppa ut löparna. Springarna kan ju hoppa ut direkt och sådär, men de andra pjäserna kräver att man har flyttat en bonde först. Löparen till Cesar 4. Det här är ett tufft drag, måste man verkligen säga. Och vi kommer se att trycket mot Felix 7 blir kännbart för svart. Det finns såna här drag som kan komma i fråga snart. Damen upp till Bella 3 till exempel. Man ställer både löparen och damen pekar mot Felix 7. Det är ett vanligt motiv. Vi ska komma tillbaka till det senare. Det finns många olika drag här. Cesar 6 med springaren till exempel. Ja, vi ska gå igenom allting i tur och ordning här. Jag tänker alltså inte förvirra er genom att rabbla upp massa olika saker, utan vi ska först titta på vad som händer om svart fortsätter och slår bonden på Bella 2. Cesar 3 slår Bella 2. Och vi ser ju nu att vit måste ta tillbaka. Vit slår med löparen på Bella 2. Om vi nu tittar på ställningen så har ju vit då fem bönder och svart har 7. Det är alltså två bönder som svart leder med redan. Men vit har fått ut sina löpare på ett väldigt fint sätt. De blickar ner mot Felix 7 respektive Gustav 7. Ni ser att de utövar mycket tryck mot damflygen, eller mot kungsflygen med. Och det här är ju någonting som är spännande med löpare, att även om de står på damflygen som de ju gör, så trycker de på den andra flygen. Och vi ser också att vi tar en bondemajoritet på kungsflygen, den sida som kungen står på. 4-3. Alltså om vi tar från Eva till Hector, EFGH-sidan. Det här vit EFGH och svart har FGH bara. Vi kan också se att svart på damflygen har 4-1. DCBA mot vits A-bonde. Men det här med att vit har färre bönder, det har då gjort att vi har fått ut löparna snabbt. Och det gör också att våra tunga pjäser, det vill säga torn och dam, kan börja utöva tryck ner mot svart ställning, eftersom bönder som har försvunnit gör också att vit har flera halvöppna linjer, som det kallas för. Om vi tittar på A-linjen till exempel, så är den helt sluten, för båda sidor har bönder där, så tornen har ingen räckvidd. Men på Bella, David och Cesar, där kan vit ha sina tunga pjäser och utöva tryck ner mot motståndarens ställning. Medan svarts pjäser, de tunga pjäserna, vill säga torn och dam, är mindre aktiva eftersom de står bakom de egna bönderna. Vi ska nu titta på, ja, så nu är frågan här förstås, har vit offrat för mycket eller inte? Jag skulle säga att vit har inte offrat för mycket. Jag skulle säga att ställningen objektivt sett är åtminstone lika. Vit har minst tillräcklig kompensation för att ställningen ska vara i balans. Och det kan jag visa så småningom genom konkreta varianter. ni får ha lite tålamod till vi kommer in på det. Ni kan värdera hur ställningen är lite grann genom att jämföra till exempel Vits löpare på CSA 4. Den kan gå till, ska vi se, Bella 3, David 5, Eva 6 och Felix 7. Det är fyra rutor. Den kan gå till Bella 5, Anna 6. Den kan backa, David 3, Eva 2, Felix 1. Nio rutor kan den komma till. Om vi tittar på Svarts motsvarande kungslöpare på Felix 8, den som är Svarts bästa löpare, så kan den gå till Eva 7, David 6, Cesar 5, Bella 4, Anna 3. Vi tar alltså 9 mot 5 där, kan man säga. Klar fördel för våran löpare alltså. En större blir skillnaden om vi tittar på damlöparna. Vi tar sin på Bella 2 och Svart tar sin på Cesar 8. Ni ser att löparen på Cesar 8 kan inte gå till någon ruta. Medan löparen på Bella 2 kan gå till Anna 3 och Cesar 1. Ja, det är väl inte så troligt att man väljer dem, men bara för att räkna. Sen kan den gå till Cesar 3, David 4, Eva 5, Felix 6 och Gustav 7. Sju rutor. 7-0 alltså till vår damlöpares favör. Och det här är ju sånt som då gör att man kan också se att det finns en hel del kompensation för bänderna. Det kan vi se redan nu i vår PS-placering. Och vi vet också att om vi har utvecklingsförsprång, vi har faktiskt utvecklat båda löparna. Svart har ännu inte hunnit utveckla någon, det är Svarts drag. Så vi ska ta det lite lugnt här. Men vi tar nu två pjäser ute och Svart har ingen. Vi kan möjligen se att Vits dam också är utvecklad, för den täcker ju väldigt många fler ute. Den kan gå, den har öppet ner till David 7 till exempel. Om vi tittar på damerna så har Svart dam kan gå till Eva 7, Felix 6, Gustav 5, Hector 4, fyra rutor. Vits kan gå till David 2, 3, 4, 5, 6, 7, sex rutor. Cesar 2, Bella 3, Anna 4, 9, Eva 2, Felix 3, Gustav 4, Hector 5, 13 rutor. 13-4, alltså i vår dams favör. Och sen har vi det här som jag var inne på tidigare, att vita torn kan utöva tryck. Men det är ju så, man måste ha en hel del kompensation pjäsplaceringsmässigt här. För två bönder, det är mycket. Om Svart lyckas byta av våra pjäser, utveckla sig, fullborda sin utveckling, så kommer Svart ha mycket goda chanser att vinna partiet. Så vi måste ha någonting på lång sikt. Det här kommer bli en förhandling, så att säga, mellan styrkorna som vi har genom vår snabba utveckling och genom det material som Svart har över. Och det som vi kommer att gå igenom i nästa fil, det är ett klassiskt sätt för Svart att bemöta den här gambiten på. Ett sätt som man har ansett vara en direkt väg till utjämning, att Svart ska klara minst lika spel. Vilket vi ska diskutera om det verkligen stämmer. Och det innebär att Svart ger tillbaka en bonde. Men det återkommer vi till i nästa fil. Tack för nu.